Oskar.
Hallå Oskar.
Är det här ett Liverpool-ställe?
Ja, eller är det Manchester?
Jag vet inte. Vad hände? Vi var på pubben.
Ja, vi var på Red Lion.
Ja.
På, vad heter det, Mariaplan va?
Ja, i Majorna.
I Majorna. Och vi satt och diskuterade.
I den härliga vintersolslunch söndagsölen var det.
Ja, det var en riktigt fin tidig eftermiddag får man väl lov att säga. Ja, vi hade promenerat lite faktiskt.
Ja. Vi hade varit som vinnare om vi hade stannat där.
Om vi hade stannat där så hade vi varit mogna människor.
Ja, ja.
Men vi hamnar ju på en krog naturligtvis.
Ja, såklart.
Och vi sitter där och så kommer in en ganska ung kille. Jag tror han kanske var 25 eller någonting.
Möjligt. Jätteglad.
Väldigt glad, väldigt uppåt. Och frågade oss, det första han gjorde när han kom in. Är det här en Manchester pub?
Ja, just det.
Och vi fattar ju ingenting. Eller, nej. Ja, nej, jag fattar inget.
Ja, men det är ju vissa fotbollslag. Då hänger ju supportrarna på vissa ställen. Så det känner man ju till. Ja.
Men vi hade ju ingen aning om varken det ena eller andra. Nej. Men han sa att det var en plakett eller någonting på restaurangen, på väggen utanför puben.
På söndagar så spelas det massa viktiga matcher.
Ja.
Och om man följer då ett speciellt lag så kan du inte sätta dig på fel pub.
Ja.
För då kan du få stryk, så tolkar jag det.
Ja, nej men jo, precis. Och att de slåss med varandra om de kolliderar på gatorna, precis. De här olika grupperna.
Och det här är ju ett engelskt klubblag med spelare från hela världen, antar jag. Det var ju det som jag tycker är mest lustigt. Att folk är typ jätteförtjusta i en logotyp, liksom.
Ja.
Ja, men det, ja, visst. Så är det ju.
Jag höll ju på, jag visar ju dig i den boken av Sebastian Junger.
Ja.
Tribe, ja. On Homecoming and någonting, gemenskap eller någonting. Och han skriver ju om de här tribe-grupper och liksom sådär. Ja. Var han glad för att han tillhörde en tribe? Var han så jävla glad för att han tillhörde en tribe, den här unge mannen? Förresten, han fick ju reda på att det inte var, att det var en pub för alla ungefär, ja, som ägaren sa, eller gubben där.
Ja.
Men ja, han sprang vidare. Och
kommer du ihåg vad jag frågade honom då, eftersom att vi hamnade i det här samtalet?
Nej, jag kommer inte ihåg.
Ligger vi illa till på något sätt? Är det någonting vi behöver känna till om fotboll?
Just det.
Och han bara, nej, det är lugnt. Allting är bra.
Han skulle inte...
Ja. Men boken då?
Ja, just det. Men jag tänkte på... Han tillhör ju uppenbarligen en tribe, den här unge mannen.
Ja.
Och...
Ja, om jag minns korrekt så finns det inom socialpsykologin ett koncept som är så här minimal group paradigm eller något sånt. När man kan få folk till exempel att man har två grupper som bedömer abstrakta konstverk. Och sen så delar du in dem efter vad de tyckte om typ en blob bara.
Okay.
Och då börjar, och det så lite räcker för att man ska börja forma så här ingruppstankar mot de andra som tyckte blobben var ful. Liksom.
Ja, då blir det nästan som i den där filmen med... man blir lite av en sekt, den lilla gruppen.
Ja, precis. Men skillnaden är då att i The Wave och så tar man det väldigt långt.
Ja.
Då tänker man att man ska kunna få de här grupperna att börja slå ihjäl varandra. Det är jag lite mer skeptisk till. Men en preferens är väldigt lätt att få fram, uppenbarligen. Det är ju intressant.
Ja. Ja. Men det här är den mest tillgängliga egentligen gruppidentiteten man har i västerländska samhället idag. Alltså fotbollslaget, sporten.
Men jag vill liksom inte vara ett svin, men jag tycker det är så det krävs ju inget snille för att förstå att det här är vår tids bröd och skådespel. Panem et circensis, eller vad säger man?
Jag kommer inte ihåg.
Skitsamma. Men jag vill fortfarande inte... Så här, folk har ju jätteroligt med det. Ja. Det är ju helt meningslöst.
Ja.
Jag tycker ju att bygga kinesiska muren
mer meningsfullt.
Är mer meningsfullt än att höja på en logotyp. Och jag skiter egentligen om folk tycker det är roligt. För det är jätte...
Men folk tycker ju det uppenbarligen är fruktansvärt roligt. Jag har ju bara inte, jag förstår ju inte riktigt sport bara. Nej. Ju annars så det kan man ju sakna lite den.
Men känner för
sekteristiska
min
grupptillhörigheten.
Men min reaktion är ju mer att man beter sig som ett barn. Att så här, att om jag hade verkligen tyckt om ett fotbollslag så hade jag skämts för att jag beter mig som ett barn när jag ska bete mig som en vuxen person.
Du blir så arg när de förlorar.
Ja, men, eller, ja, men precis. Så, ja. Eller att jag bryr mig väldigt mycket om någonting som är så meningslöst. Men det är inte bara idrott. Det är om man bryr sig jättemycket om vad som händer i Avengers-filmerna.
Ja.
Det är också så här.
Ja, visst. Eller Game of Thrones till och med.
Ja, men sån har jag varit. Så där får jag ju gå med bära dumstrut.
Ja, att man känner starkt för Game of Thrones efter
ett tag. Jag har suttit och läst i forum och undrar vad som händer och väntar på nästa bok och sånt. Det är helt meningslöst.
Och precis som alla andra blev du arg på sista säsongen.
Ja.
Eller besviken, förbittrad.
Fast det hade ju varit dåligt i så många år redan.
Ja, det hade det varit.
Det var inte som en chock liksom. Ja.
Du kommer ihåg den här bilden, mimet som jag visade dig, eller om det var du som visade mig den. Med den här, det är en häst i sex olika avdelningar. Så här, början, baken på hästen, baksidan på hästen är väldigt vältecknad. Så okay, där. Det är en fin teckning. Och sedan så, här, så står det säsong 1.
Ja.
Och så är det, ja, det är ganska fin tecknad i säsong 2. Och sedan börjar det bli som en retarderad person att ha tecknat hästen.
Jag har nog fan inte sett det mimet. Men, så är det ju.
Mm.
Det visade sig, om jag förstår saken rätt, att serieskaparna inte kunde skriva så bra själva.
Nej.
Så när de blev mer och mer beroende av sina egna idéer för att de lämnade böckerna, då liksom rasade kvaliteten.
Ja,
men jag vill också försvara det här, för jag tycker det är fånigt som mig då tycker om Game of Thrones. Jag tycker det är fånigt för att det har ingenting med riktiga saker att göra. Men där försöker jag. Min första bortförklaring att jag inte tycker att det inte är fånigt, det är att det finns en konstupplevelse i det.
Mm.
Och då ger det en större mening.
Mm.
Men det är ju kanske bara är bullshit.
Mm. Ja, det är ju väldigt...
Många grejer i Game of Thrones var väldigt fina att titta på.
Och det fanns ju väldigt snygga bilder.
Ja. Då är det väl ändå intressantare än fotboll.
Kläder. Liksom. Ja, det
är det inte det?
Ja, ur estetisk bemärkelse är det ju definitivt det. De har ju lagt ner. De har ju pumpat in miljoner i kostymer som är jättesnygga.
Så det har liksom suttit riktiga konstnärer och
gjort alla svärd och
små grejer och gjort svärd och målat borgar och
designen,
3D-drakar. Och liksom,
till och med fansen var ju inblandade i för sig och göra de här olika
emblemen. Där finns det också en koppling till en äldre estetik. Att det är så här mycket hantverk. Riktigt hantverk.
Mm.
Och slipa ett fint svärd som någon använder.
Ja, det är ju en riktig smed som har gjort svärden.
Ja, ja visst.
Ja.
De brukar göra det med aluminium i och för sig, tror jag. Men, ja.
Men vissa är ju riktiga och vissa är plast.
Mm. Ja, men idag, André, så har vi ett... För vi håller på att läsa Spengler.
Mm. Och ja, du har börjat.
Jag har börjat. Du väntar. Exakt. Så vi ska göra avsnitt om Spengler som är... en viktig analytiker om Europa-idén och vad som händer med Europa och kulturen och massa saker.
Mm.
Ganska
vad heter hans bok? Västerlandets undergång eller? Eller är det en annan bok?
Nej, Västerlandet, the Decline of the West tror jag den heter bara.
Ah, okay.
Västerlandets tillbakagång kanske. Mm. Men han har också skrivit en tidigare bok som mer handlar bara om Tyskland.
Mm.
Sådär. Jätteintressant. Och du kommer märka det när du får boken att det är inte världens enklaste läsning.
Okej, det är svårt.
Det är mycket referenser och han håller det inte i handen.
Nej.
Utan du behöver kunna din Nietzsche och du behöver kunna Kant och du behöver liksom du behöver ha fatta lite grundläggande saker om alla de här grejerna han refererar till. Mm. Han hjälper inte dig särskilt mycket där liksom.
Han har skrivit den för en elit och kanske inte den breda massan då nästan, eller?
Ja, det tror jag. Ja. Absolut. Och den skrevs 1918 eller någonting tror jag.
Ja, första världskriget.
Ja, efter första världskriget men innan det andra världskriget. Och då kan man ju tänka sig att han tänkte ju inte att det här är en folklig bok.
Nej.
Det här kommer inte som liksom... Den här pigan här ska jag ju kanske sitta och läsa det.
Mm.
Den det idén hans, fanns det, nog det inte på den tiden. Nej. Så den är tuff och nu läser jag, det är två verk och det är 400 sidor styck som tar tid att ta sig igenom. Så det kommer dröja innan vi är där.
Ja, det kan nog ta månader innan det precis. Avsnittet.
Vi kan inte bara sitta och vara idioter.
Vi kan inte slarva igenom den heller. Utan...
Vi gör ju det ibland faktiskt, Andreas. Att det är ju lite som afrikansk skrotkonst fast filosofi.
Det vi gör, menar du?
Ja, eller? Precis.
Ja.
Det är ju sådär liksom. Det är lite sådär...
Vi har kanske inte all kapacitet för att göra en jättesnygg... Då blir det en iPad av sopor helt enkelt. Någonting som ser ut lite som en iPad. Nej, jag vet inte. Det
en enhörning. Nej, vad heter det? En noshörning av gamla bildäck. Liksom.
Mm.
Ungefär. Ja, men det är ju så. Ingen av oss är ju liksom filosofisk expert. Men å andra sidan vet jag inte om det hade hjälpt. För då är man ofta, om man är det, då är man ofta så nischad.
Mm.
Att då kan man inte riktigt heller prata om saker.
Precis, det är som jag lyssnade på BBC, ett BBC-program om typ Platon eller någonting, eller livet. Nej, det var något specifikt, men då är det ju experter alltid som sitter och de har sin lilla kaka, men de går inte utanför det, utan då är det någon som, ja just det, den aspekten, och så är det någon, talar i 5 minuter om det, och så är det någon.
De
det är väldigt
bara,
specialiserat liksom.
De kan inte liksom.
Sitta och bullshitta som vi
De kan ju inte
gör.
Sitta och säga, bara, men jag tycker Nietzsche är lite bög ibland. Sånt kan inte de sitta och säga. Sånt kan jag sitta och säga, som jag tycker det är roligt. Liksom, sådär.
Han var ju lite bög ibland.
Ja, det var han. Och lite av en gnällspik tycker jag.
Ja. Nej, men han mobbades ju lite av Wagner för att han var så klängig. Ja. Det är min uppfattning av det. Att Wagner tyckte att, men vad fan, nu får du gå och skaffa dig ett ligg eller någonting. Ja. För han var ju väldigt förtjust i Wagner, Nietzsche. Och sedan blev det nog allvarlig relation på något sätt. Och sedan bröts ju det. Men det var nog för att Nietzsche tyckte att Nietzsche var lite weird.
Wagner tycker jag alltid framstår som en riktig karakar, måste jag säga.
Mm.
Han är nog i sjönöd, så hade så här Wagner hade gjort något viktigt i sjönöd.
Tror du?
Ja, det tror jag. Han hade liksom inte, han hade så här säkrat masten tillsammans med en sjöbuse. För han lärde sig kanske väldigt mycket om riggar när han gjorde research när han skrev Den flygande holländaren till exempel.
Var han som uppfann konceptet allkonstverk?
Ja.
Som jag tolkar det som.
Ja, precis. Vad är det för någonting? Hjälp lyssnarna.
Ett allkonstverk, det är... man kan säga att hans operor var tänkta som allkonstverk och att det är både drama, musik... kanske ljusspektakel, kostym.
Mm.
Alltså det är väldigt att han såg det, jag vet inte exakt, men jag tror det var det han avsåg. Och att det kanske till och med också skulle finnas någon så här filosofisk tankegång.
Det ska vara sprunget ur myllan, ur den tyska myllan, myterna.
Dessutom den nationalromantiska idén om konstverket också, att det här är någonting som...
Det var riktiga känslor för tysken i det.
Jorden, liksom. Jorden, Blut und Boden. Det var det lite senare.
Men filmer är ju lite mer allkonst då enligt din definition.
Ja,
det
kan man definitivt.
Eller hur? Det här var ju en liten övergång då. Aha, om jag gjorde det här nu.
Väldigt tydlig.
Ja. jag länkade ju dig, Andreas, en trailer.
Ja. Talasso.
Ja, precis.
det är ju det här är ju lite intressant, för jag har ju bara sett trailern och jag har inte läst på om den filmen.
Nej.
Men jag såg att det finns en tidigare film med av samma regissör tror jag, som heter Kidnappningen av Michel Houellebecq.
Ja.
Och där är ju författaren spelar ju huvudrollen och sådär, och han blir kidnappad då i filmen av någon jävla anledning som man aldrig får reda på riktigt. Men hur som helst så såg jag i den trailern att då är det samma karaktärer som kidnappar honom dyker upp i den här filmen och besöker honom på det här vilohemmet som han är på.
Aha.
Så jag undrar, så de, han träffar dem där och...
Idén som framgår i, jag har bara sett trailern också, men den går på Göteborgs filmfestival den här filmen. Så jag ska nog faktiskt gå på den.
Jag vill också gå på den faktiskt.
Ja, jag vet inte.
Gå på tre olika ställen. Vi kan ju kolla över.
Ja, precis. För jag kanske får biljetter till den. Jag vet inte riktigt. Ja, men i alla fall. Och trailern är så här. Att Michel Houellebecqs flickvän har tvingat honom liksom. Hon säger i princip, jag gör slut med dig om inte du tar in på ett vilohem / spa. Liksom, för att du är...
Det är hans riktiga flickvän som spelar sig själv, eller?
Ja, det vet jag.
Nej, inte. Nej, okay.
Men liksom, du är för eländig och dricker för mycket och röker och du får skärpa till dig, annars är det ju slut. Så med kniven mot strupen så tar Michel Houellebecq in på det här liksom vilohemsgrejen då. Och där är det ju såklart väldigt plågsamt att vara, för man får inte dricka fina viner och röka cigaretter.
Mm.
Och det är ju det Michel Houellebecq tycker om.
Mm.
Men så träffar han, så märker han att att Gérard Depardieu är också på det här hemmet.
Mm.
Och han är ju såklart då, vet ju precis hur man fuskar och smugglar in cigg och röker på rummet. Och han vet liksom hur man kan ha det gött på det här stället.
Han är som en sån här expert kriminell på ett fängelse.
Ja,
som
men vet precis. Han vet precis liksom. Man kan öppna det här vinskåpet så här.
Mm.
Och sen så handlar då filmen om hur Michel Houellebecq och Gérard Depardieu liksom pratar igenom hur det är att bli äldre och sådär. Försöker hitta lyckan igen. Och såna här
lite saker. Som våra samtal.
Ja, precis. Oh, vad tragiskt. Bara, fan vad gammal jag känner mig nu. Ja.
Men jag ser väldigt mycket fram emot att se den här.
Ja, den verkar jävligt bra.
Jag kan tänka mig att det är lite improviserat och att en del är skriptat eller en del är skrivet. Och att de kanske är packade på riktigt i vissa scener.
Men man märkte att skådespeleriet var nog inte på topp alltid där genom, genom den här det lilla jag har sett.
Ja.
Så kände man där lite att...
lite brist. Ja.
Förresten, en annan grej också. Jag råkar ha varit på en medelklasstillställning. Jag ska inte berätta men jag ska inte berätta om den, för det har inte med det här att göra. Men det jag kommer att tänka på då, det är att det är en statusmarkör att uttala namn korrekt.
Mm.
Så att personer med hög kulturstatus, de säger ju inte Houellebecq. De säger Houellebecq.
Houellebecq.
Ja.
Michel Houellebecq.
Ja, för att det är så det låter mer på franska.
Ja.
Så, och
jag säger ju alltid Houellebecq.
Ja, men precis. Men om du hade umgåtts mer med någon som kanske kan franska sådär, så hade det rättat till sig.
Mm.
Och det är ju samma som en... när folk börjar på universitetet, då är det ju Descartes. Stavas ju Descartes.
Mm.
Och där märker man också att det rättas till väldigt fort.
Mm.
Så någon som kanske går sin första kurs och läser någonting.
Mm.
Då läser ju de så här, ja, den här personen Descartes här.
Mm.
Liksom. Och då så rättas det till så här att då är det antingen någon annan eller föreläsaren som liksom så här i förbifarten bara, ja, men precis som Lisa säger här så är ju Descartes en... Mm. Viktig
men hon kanske har sagt Descartes då.
Innan, så rättas det till där då va? Som liksom...
Jag har lyssnat mycket på Ricky Gervais och Carl Pilkington och sådana här i deras poddar och så Merchant tror jag hans kompis heter.
Ja, just det. Steven Merchant.
Och så talar de om klassamhället och att jag tänkte inte alls på att klassamhället, att Storbritannien var ett klassamhälle förrän jag kom till universitetet. Och jag kan tänka mig att det var så då, eller att det är i den miljön som man faktiskt, där man kanske första gången hör någon nämna Descartes.
Ja, men precis.
Och att det är folk som uttalar namn rätt.
För om du inte kan franska så, och bara läser en bok, så gissar du ju inte att man ska säga Descartes.
Nej.
Du gissar ju på typ Descartes eller Descartes eller någonting.
Man måste lära sig hur man uttalar ord på franska för att också få K.
Ja, men precis. Foucault.
Foucault.
Men där kan det faktiskt vara så här också.
Ide ma passant.
Ja, Baudrillard. Men där kan det också vara så att vi har, eftersom vi förmodligen är väldigt dåliga på att uttala franska i Sverige, generellt sett, så kan det ju vara så att man också bygger upp en markör för typ så här ett lärosäte. Att på det lärosätet, där säger man så här, Baudrillard.
Mm.
Och så låter det, så liksom, det är inte så det låter. Men man har den markören där även fast den inte stämmer.
Mm. Så att det är en korrekt uttal egentligen. Men
ja,
du...
ja, precis. Men det är en markör för att du har åtminstone så här, förmodligen har du mer än en kandidatexamen och har pratat med de här personerna. För du liksom,
det blir en klass och en statusmarkör nästan när man kan uttala de här orden.
Men då är ju frågan, ska man byta nu då och börja säga Welbeck då, för att jag har liksom blivit exponerad för det här?
Jag kommer fortsätta säga Olle Beck. Ja. För det låter nästan likadant. Ja, jag tycker Welbeck.
Welbeck.
Jag kanske växlar det, jag vet inte. Jag tycker det är, om man fattar vad man menar. Man låter ju inte helt dum i huvudet ändå om man säger Olle Beck.
Nej, men säger man Welbeck så kanske inte folk vet vad man menar om man skriver ut det. H-O-U-E-L-L-E-B-E-C-Q.
Ja.
Welbeck. Det är ju väldigt förvillande.
Ja, det är förvirrande. Ja. Det är ju problemet med franska ord överhuvudtaget. Ja. Att de är för svåra.
Alltså jag vet inte. Jag skiter lite i det. Jag tycker det är lite gött att trycka till och säga fel.
Ja, namn. Men du blev ju irriterad när jag sa att det heter Tolkien.
Ja, men det är ju ingen som säger. Så det är ju bara en markör för att trycka dit folk då.
Ja, det blir ju det nästan.
Det är ingen som säger Tolkien.
Man tänker ju, även om man vet att det är Tolkien som man säger i England, så tänker man ju huvudtolkien. Ja.
Tolkien.
Tolkien.
Ja.
Tolkien. Men där har du ju samma sak. Okay. Så det uttalas ju inte som det stavas.
Nej.
Det är ju helt bisarrt.
Det här kanske verkligen är någonting som ingen bryr sig om. Men när man säger ett namn fel, om man är... säg att man, som jag en gång i tiden, började på universitetet. Och så tänker man bara, åh herregud, jag är en idiot. Alla här är skitsmarta och... Så fort någon föreläser så är de typ doktor och liksom, man är ju verkligen längst ner på totempålen. Och så kan man inte ens tala ordentligt. Det är pinsamt.
Mm. Jag har ett tips till alla som har problem med det här att uttala franska
ord. Hoppa av universitetet och bli rörläggare.
Ge upp nu. Ge upp omedelbart. Men det finns ju något som heter Google Translate. Så man bara klipper ut och sticker in där, så uttalar en fransk robotkvinna orden för en. Och så vet man hur det uttalas.
Det var lustigt att du kom in på Google. För att jag har ju pratat med dig om de här Google-algoritmerna.
Ja.
Och du kanske råkar ut för det. Det kanske är en algoritm som bestämmer hur det uttalas.
Olle Beck? Eller Welbeck?
På Google Translate.
Ja, det, men det borde ju det vara.
Ja, det kanske är en dator och det kanske inte heller är rätt.
Jag går in och skriver in hans namn och så ser vi hur den här roboten uttalar ordet.
Okej.
Okay. Du får gärna prata lite så länge.
Ja, jag kan jag får se om det är några fler sådana namn. Descartes, Baudrillard, Foucault, Nietzsche, det är Nietzsche va?
Zizek,
ja det har man ju ingen aning om.
Nej, precis.
Zizek.
Zizek. Zizek, säger jag ibland. Ja.
Kan du stava till...
Hollebeck.
Ja.
Ja. Då ska vi se. Då ska jag höja här. Då ska vi se vad hon säger.
Du lär ju ha glömt att sätta din telefon på flygplansläge. Ja, du kan göra det.
Hoppas det inte blir någon störningar. Kom igen då.
Hollebeck.
Wilbeck. Wilbeck. Nästan som jag.
Wilbeck.
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 Lät inte franskt.
Nej. Men om vi ska sprida en kod här nu då med dem vi talar med och så vidare. Så är det då för att man ska liksom ha kulturstatus så ska man säga Wilbeck.
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 Du lät ju som ett djur.
Ja, dummast jag hör.
Ja. Ja, det helt... okej, det var ett dåligt tips i så jag nu. Någonting man kan lära sig är ju också lära sig fonetisk skrift. Och då kan man ju slå upp ett ord eller gå in på Wikipedia kanske och se man exakt. Men även för att förstå fonetisk skrift egentligen så måste man ha en viss kunskap om språket. Ja. Alltså förkunskap om hur franska andra franska ord låter så att man kan tolka den här
men
fonetiska
skriften.
Men
namn är inte samma sak som ord. Namn är inte...
Nej, det är sant.
Det är liksom... kanske inte stämmer ändå. Nej. Vet du vad världens högsta berg heter?
Inte Mount Everest?
Nej. Mount Everest. För det är döpt efter...
Mr. Everest.
Mr. Everest är det döpt efter. Som en hyllning. För han var typ så här den engelska chefen där. Där snor jag rakt av från QI nu. Så att ingen tror att jag liksom hittar på det själv. Mm. Men det heter Mount Everest.
Everest.
Ja. Det är ju bara glömma. Det är bara totalglömma.
Där känns det ju som om man gör bort sig nästan om man skulle säga ja, jag har varit vid Mount Everest.
Ja, då kanske folk gör stroke-testet på dig. Så här, kan du lyfta ena armen? Kan du? Ja, fy fan.
Egentligen idag är ju en lite konstig inspelningsdag för vi hade ju egentligen planerat sedan länge att tala om Peter Eggers filmer. Han har gjort två stora filmer och den ena är ju The Witch som kom 2015. Svartvit va?
Nej,
den är färg. Mm. Och nu kom han ju med The Lighthouse.
Som är svartvit och fyrkantig.
Ja, precis.
Som en film var för väldigt länge sedan.
Och vi har ju sett båda men tanken var att vi skulle se dem igen och så blev det inte det av olika anledningar. Så ja, vad fan har man något att säga om det? Man kanske ska ta det i framtiden om det. Vet jag inte om jag har så intressant saker.
Nej, men jag bara tycker att jag spontant tycker att det är jävligt kul att det kommer en ny regissör som verkar göra rolig film.
Ja.
Och The Witch tror jag fortfarande går på bio, kanske det är oklart.
I Sverige?
Mm. Ja, men i alla fall. Och den filmen är... vad heter han som den kända personen som spelade den här? The Lighthouse menar jag. Jag sa fel. The Lighthouse.
The Lighthouse.
Ja,
Willem Dafoe.
Willem Dafoe.
Och han är ju fruktansvärt känd även den andra nu.
Pattinson. Pattinson. Från ungdomsfantasyfilmen.
Ja, precis. Ja. Men, vampyrfilmen. Vampyrserien.
I den här filmen så jag vill inte spoila för jag tycker man ska se den här filmen. Det var ganska bra. Men i den här filmen så bland annat så är det så här det är en fyrvaktare och hans assistent.
Mm.
Och så är de liksom fast på en liten kobbe någonstans länge. Och då är det med mycket sådana här saker att man liksom Willem Dafoe pruttar liksom. Mm.
Ja, det är jävligt mycket prutt.
Ja, och
ganska omedelbart.
De är själva där, så någon smyger iväg och runkar och sådana
grejer. Ja, mycket runkar.
Jag tror att jag har sett det här göras riktigt i film. Hur grovt det är om bara två män bor på en kobbe.
Ja, men det är många sådana här, inte omedelbart homoerotiskt, det är det ju inte på sätt och vis. Men det är mycket sådär, någon sexuell spänning. Och, ja. Man undrar lite vad som kan hända. Ja. Och de står och kramas och dansar på fyllan och sådana grejer. Och han kikar genom något hål. Den yngre då reparerar ett tak och så kikar han genom ett hål och så ser han att Willem Dafoe ligger där och knullar en kudde eller någonting liknande och hans stjärt guppar upp och ner och sådär.
Men det är ju nästan så att jag är osäker på det, för det är nästan så att den filmen kanske inte blev bättre av de grovheterna. Ta det storyn framåt liksom.
Nej, jag tycker inte det. Eller det kanske, ja, man förstår att han är någon slags monoman masturbatör eller någonting då.
Fattar inte, vad fan menar du med det?
Att man är maniskt håller på och masturberar. För han är ju fruktansvärt arg och det är ju någon slags smärta som han uttrycker. Eller,
ja, det här läste inte jag. Det här får du stå för.
Ja, men han är ju väldigt, väldigt sexuellt frustrerad, menar jag. Det är ju liksom väldigt sådär att han...
Jag vet inte. Men det är ju... Men när den här yngre mannen kommer till ön och där han, fyrvaktaren, har ju förmodligen varit hur länge som helst. Mm. Då liksom så här, då går han runt och pruttar och rapar och då hjälper det handlingen.
Willem Dafoe, ja.
Ja, Willem Dafoe. Och då hjälper det handlingen för att då man förstår ju hur olidlig person att vara i närheten av.
Mm.
Han är så fruktansvärt olidlig och provocerande person att vara i närheten av. Så då tycker jag det funkar för att det är karaktärsbyggande.
Mm.
Men runkandet då, som båda karaktärerna sysslar med, då skulle det i så fall vara för att försöka liksom få det här öns ensamhet och någonting liksom. Mm. Och där tycker jag bara, jag vet inte fan liksom.
Mm.
Funkade det? Mm. Jag vet inte.
Eller är det lite billigt det här med den sexuella frustrationen, några veckor på en ö, någon månad? Liksom, han har ju, Pattinson hittar ju en liten skulptur av en sjöjungfru som han också under själva, när han masturberar, smeker han den här skulpturen. Och som, det kanske var så, så pornografi var i människans tidiga historia.
Små figuriner.
Ja, precis.
Ja, whatever. Ja. Kanske det. Why not?
Ja. Och sedan blir han ju mer och mer galen och jag ska inte spoila för mycket, men det är mycket lite onaturliga aspekter.
Mm. Väldigt psykologisk. Mm. Men om man jämför då med hans tidigare film The Witch, så har ju de
väldigt sexuellt laddade.
Ja, väldigt sexuellt laddat, väldigt mörkt. Och väldigt mycket sådär att det gamla språket tar en stor plats.
Mm.
Att karaktärerna ska prata som man gjorde under den tiden och säger massa liksom konstiga ord. De här, hur de unga flickorna pratar i The Witch eller hur Willem Dafoe pratar i The Lighthouse.
Mm.
Det ger ju väldigt mycket. Jag gillar det.
Det är väldigt grymt.
Det är väldigt väl
bra gjort.
Väl researchat och bra skådespelat. Ja. Och liksom, när han häver ut sig massa grejer, Willem Dafoe, om havet och Poseidon och så här. Utan, jag uttrycker mig väldigt försiktigt nu för jag tycker folk ska se det.
Mm.
Men det var jäkligt bra. Och så blev jag så nöjd också att han våga ta risker, den här regissören. Han gör det. Det är så här mörkt och otydligt. Och, han våga ta risker. Förmodligen är det så att han gör film som är tillräckligt billig för att tjäna pengar på, så att han får göra de sakerna.
Ja, det har jag kollat upp. Den här The Lighthouse kostade kanske 4 miljoner dollar.
Okay.
Och så spelar den in 40 miljoner dollar. Ja. Så den är ju väldigt billig att göra.
Ja.
Men den spelar ändå in de här pengarna. Mm. Och då har du gjort ett par sådana filmer. Det är lite så som Woody Allen fungerar. Hans filmer är billiga.
Ja.
De går nästan aldrig back.
Nej.
Och går de jävligt bra, då är det ju en film
Ja, då tjänar man massa pengar.
Då är det ju oerhört mycket pengar när de är så billiga. Va? Så det är liksom, så jag hoppas att han får göra så många av de här filmerna som möjligt äggers i framtiden.
Jag tror en vanlig svensk film, och nu kan jag ha fel, men jag hörde en siffra. Det är ungefär 50 miljoner.
Ja, jag kan tänka mig.
En vanlig svensk film. Ja. Någonting sånt.
Ja.
Och då är det, då kommer ju de pengarna ofta ifrån olika typer av stöd.
Mm.
Och så någon investerare. Och så kanske inte filmen tjänar tillbaks det i Sverige. Liksom.
Ja, det är väl ofta skattebetalarna som betalar de här svenska filmerna.
Ja, precis. Så om du betalar skatt så kan du vara nöjd till exempel med Åsa nya Åsa-Nisse. Fick du? Du fick 7 pennor till en förskola i Frölunda. I Västra Frölunda. 7 kulspetspennor och Åsa-Nisse. Det var
eller den där
2014 års skatt.
Den här fantastiska filmen Cirkus av Helena Bergström,
okay,
som hon har regisserat.
Ja. Och då kostar det, om Helena ska gråta och skrika på film, så kostar det 14 000 kronor i sekunden ungefär. Men det är väl investerade.
Ja, ja, det är kultur.
Det är kultur. Kultur, kulturbidrag.
Det är viktigt att
Harry Schein vrider sig i graven. Ja. Du, film, Talasso. Vi har gjort en liten lista eftersom att vi inte har något speciellt tema idag. Så vi tar upp lite grejer som vi tycker är trevliga.
Ja,
men där vi skulle börja egentligen, nu tar vi det nu istället. Det var ju det här med att vad höll vi på med förra året och vad ska vi hålla på med i år?
Mm.
Lite sådär. Mm. Vad fan är det vi håller på med?
Vi brainstormar lite kanske.
Ja, men precis.
Jag tänker först vad man skulle kunna göra. Man skulle ju kunna se den här Talasso förr eller senare.
Mm.
Och se kanske även den här kidnappningen av Michel Houellebecq.
Ja.
Och tala om Houellebecq. Och tala om dem sen.
Mm.
Skulle man ju kunna göra. Och så har vi ju den där Oswald Spengler.
Ja, just det.
Den kommer ju så småningom. Sedan beställde jag en bok som heter Den glada vetenskapen av Nietzsche.
Ja,
den skulle jag väldigt gärna vilja läsa.
Den har jag.
Du har den, ja.
Ja.
Jag köpte den på svenska.
Men vad är det då? Är temat lite som förra året att det är lite
vi läser grejer
och vi läser lite saker som vi tycker är spännande och relevanta. Det är mycket så här, det känns som att det ligger i luften mycket känslor av liksom civilisationsförändring och kulturkrig och det finns massa stora rörelser. Vi har pratat bland annat om att folk tittar mycket på zombiefilm. Liksom. Varför tycker man om det? Det kanske är för att man har undergångskänslor.
Mm.
Så här, vad är det för arketyper som blir viktiga?
Australien brinner, miljard
Notre Dame brann upp förra året.
Ja, det var ju en chock.
Ja, det är ju liksom som ett... det enda jag tänker är att herregud, vilken symbol liksom. Vad fan är det som försiggår? Hur fan kan Notre Dame brinna upp?
Och det första man tänkte var ju naturligtvis, men nu är det någon religiös fanatiker här som en sekt som har bränt ner det här eller det här är terroristattack eller någonting. Det är liksom jävligt mörkt.
Eller gula västarna typ snackar om att det var utländsk arbetskraft som slarvar med brandskyddsregler liksom. Och så vidare. Det är massa, det bubblar liksom. Hela skiten.
Det kanske kokar lite och det är Trump och så Trump, hatar folk Trump.
Ja. Trump-hatet är ju liksom
starkt.
När jag för ett tag sedan så råkade jag säga i ett sällskap att men jag tycker ändå Trump verkar helt okej. Sådär.
Mm.
Och då lite senare så nästan smög det fram en snubbe till mig och bara, du fan, jag hörde att du sa att Trump är helt okej. Alltså jag tycker nog också det sådär.
Mm.
Lite i smyg så. Det bubblar.
Mm.
Det är liksom det är ett hemligt möte där bland de andra.
Men man kan inte vara helt straight om man gillar straight med att man gillar Trump Nej, om man gillar Trump.
Men å andra sidan, på många tillställningar så kan du inte gå runt och vara helt straight med att du gillar Mona Sahlin heller.
Nej, precis.
Fast man vill inte göra det politiskt.
Politik och religion var det som var förbjudet i de franska salongerna på 1600-talet, läste jag häromdagen. Så det var det man försökte undvika att tala om. Och det lever ju kvar än idag.
Ja, men man orkar inte med om man ska genomföra riter, födelsedagskalas,
begravningar och liksom.
Du genomför riter i din familj eller din närhet.
Nej. Så bullshit.
Jag önskar att jag var bättre på att bara hålla trutan. Jag är inte det, kan jag säga. Men jag önskar det. Jag fattar hur det här fungerar.
Det gäller att bita sig i tungan.
Men jag brukar kunna göra det. Men jag har väldigt svårt att göra det med... Jag brukar kunna bita mig i tungan. Men jag har väldigt svårt att bita mig i tungan när det är personer som jag känner mig nära med.
Mm.
För att jag vill inte... För personer man känner sig nära med, då känns det också som att man lurar dem om man inte är rak.
Mm.
Men personer som man inte är nära med har jag liksom inga problem. Då kan jag bara... skita i det.
Mm.
Du liksom,
man vill vara en autentisk person, ja, menar precis, du, i närheten av dem som man betyder någonting för.
Jag tror till exempel, det här skulle jag gissa på, att det finns en fruktansvärd massa män i våran ålder i Sverige som tycker Trump är helt okej. Men de enda som får höra det är deras sambo som är astrött på att höra det. Hon bara, kan vi inte bara äta den här jordgubbsfilen?
Nej, jag måste tala lite om Trump först.
Ja, ja men för det är förmodligen där den här för någonstans måste det ju ventileras.
Ja, men tror du inte att män... Nej, just det. Män som tycker om Trump skulle nog inte dölja det för sina flickvänner.
Nej, man kan ju inte dölja att man tycker att han är asrolig när man ser honom på TV.
Men han är ju asrolig.
Ja, han är ju det. Men,
jag menar inte att jag hade röstat på honom, men väldigt roliga poäng.
Ja, men du kanske inte alltid kan säga det på jobbet. Det är inte samma sak.
Nej, eller? Nej, men jag tror det är helt tabu. Ja. Och det skulle vi också kunna göra en tagning återigen på PC Culture.
Ja, precis.
Göra PC Culture 3, där vi tar upp vad har hänt med... Hur ser folk på Trump? Ja. Nu har ju jag lyssnat, som jag berättade för dig häromdagen, jag har ju lyssnat väldigt mycket på Joe Rogan när han har talat med komiker och andra gäster och så här. Ja. Trump kommer ju upp hela tiden och vissa tycker jag naturligtvis, folk gillar ju honom kanske inte jättemycket, men en del har ändå, det var någon, Sebastian Junger tror jag sa det, han är ju antropolog eller någonting. Han sa att han hade stor respekt för Trump, för Trump har ett moraliskt mod, menade han. Jag kommer inte ihåg exakt hur han motiverar, men Trump är väldigt rak och det finns en moral
i rakheten.
Vissa skulle säga att han ljuger och håller på väldigt mycket och sådär i och för sig, men han tror på sig själv enormt mycket och är rak på vissa sätt. Och liksom han... Ja, vad hände med soldaterna där i Irak? Vi tog tillbaka några, men de andra är där och vaktar oljan och sådär. Ja. Han är väldigt, väldigt ärlig med att säga som det är. Liksom. Ja, men vi är intresserade av oljan, vi vill ha oljan där. Ja. För det är oljan.
Vi kan ju inte vara så dumma att vi bara åker ifrån
oljan. Bara skiter i oljan.
Nej, så dumma är vi inte. Säger han
men andra skulle säga då, kanske tidigare då, att ja, men, vi vill ge dem freedom, Operation Freedom Bird. Freedom, democracy. Men det handlar ju inte om det uppenbarligen då, utan det handlar ju om oljan då.
Han är Obamas motsats på det sättet att Obama tänkte hela tiden på att upprätthålla presidentskapets värdighet, uttrycka sig på vissa sätt, forma opinionen. Och han liksom förde sig nästan...
Aristokratisk.
Obama spelade nästan presidentskapet som en roll sådär liksom. Ja. Att han var som en amerikansk president om det hade varit i en film.
Mm.
Hur beter han sig, hur rör han sig, hur ser han ut i sina kostymer, hur ler han. Liksom, det var en roll.
Ja. Lite långsam sådär, lite som han i Lincoln-filmen. Ja. Såhär, den var ju väldigt seg, jag tyckte den var kanske lite för seg. Men det är ju för att han är så långsam hela tiden, när Lincoln. Han går inte på speed som kanske Trump gör.
Men då kommer ju Trump och så drar han ner byxorna på alla som tänker som Obama. Fysiskt nästan bara ner med byxorna. Så hela röven och allting syns. Och så säger Trump så här: ni snickersnackare, det är bara massa ord. Ekonomin går som tåget. Det är det som är viktigt. Inte att jag ska stå här och låtsas vara liksom. Och så säger Trump att it's presidential because I'm doing it. I'm the president.
Mm. Ja, visst.
Och det är självklart att det här blir en stor värdekonflikt liksom.
Ja, visst. Han är nyskapande i sitt uppfuckande av presidentskapet, kan man nästan säga. Eller av de gamla tradition och sådär.
Ja.
Det är ju intressant. Men jag tror att även om man tycker att Trump är jättedum, så jag skulle nog se det som att han, det här att han har blivit vald nu, har fått enormt många amerikaner att börja fundera på vad det är för land de lever i egentligen.
Hur menar du då?
Jag menar att de har, när man väljer en president som är som den gamla vanliga presidenten, beter sig som du säger, spelar sin roll och sådär, då kan man luta sig tillbaka. Ja. Man kan liksom, nej, men vad fint det här var. Det, liksom, det är pompa och ståt.
Men det provocerade många också. Du vet, folk hatade Obama. Alltså, bland inte hans kärnväljare,
nej,
men andra amerikaner, de hatade honom.
Ja, republikanerna var väl inte helt glada i att han blev vald.
Exempelvis var det ju så här att han bailade ju ut de här Wall Street-bankerna och bankcheferna och grejer.
Mm.
De fick ju under krisen, precis när han tog över från George W. Bush, så fick ju de sa ju typ, ekonomin kommer rasa om inte vi får $1 trillion.
Mm.
Och så stod Obama där och varit president i typ 2 timmar.
Mm.
Och bara, okej, men då får ni $1 trillion.
Mm.
Och folk hatade honom för det. För folk förlorar jobbet, folk förlorar hemmet. Folk grät uppe till tv för de har liksom förlorat sitt hus och sitt jobb och det var så här. Och sen så det de får höra är bara, men Obama gav dem som ställde till med det här $1 trillion.
Ja, ja, visst.
Det ledde ju, det är ju liksom...
Jag tror inte Obama bestämmer över det där, om jag ska välja
det. Det tror inte jag heller, men det här är inte en fråga om huruvida det här var rätt eller fel. Jag ställer ingen politisk frågeställning här. Jag säger bara att detta ledde till att folk hatade Obama också.
Mm.
Han hade ju lägre opinionssiffror än Trump.
Mm.
Det får man ju inte veta om man bor i Sverige och läser våra tidningar och ser på våran tv. Men det är fakta.
Mm.
Han har lägre opinionssiffror än Trump.
Ja, ja.
Bland annat för sådana här saker.
Men jag tror det beror på att Trump är en mer underhållande och rolig person på många sätt och vis. Och
så, alla vanliga snubbar tycker jag han är skitrolig. Det går ju inte att...
Nej, men det går inte att skärmas lite.
Han är som en jätterolig ståuppkomiker. Som råkar vara the leader of the free world.
Men vi tycker ju det. Men å andra sidan skulle en del säga att nej, men han är ett dekadensfenomen, vilket jag också tycker på sätt och vis i vissa aspekter kanske. Men att han är en symbol för att USA börjar deklinera och att man har börjat tappa de gamla fina saker i USA, att det är liksom någonting händer som är otäckt och dåligt sådär.
Men, och visst.
Vissa blir ju väldigt rädda, blir ju väldigt rädda när han blir vald.
Jag hörde faktiskt en talskrivare åt Obama, som är en höjdare inom demokratiska partiet och inom kampanjer och liknande, så jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men han satt ju och pratade om Trump.
Mm.
Och det jag tycker var så här roliga skämt, då sitter ju han och bara säger rakt ut att sån här rasism har vi inte hört på liksom den här nivån innan, eller det här hatet mot minoriteter och såna här saker. Alltså så att uppperceptionen av vem han är och vad han säger är ju helt, det är två helt olika världar.
Mm.
Som vad heter han? Scott Adams brukar ju prata om det.
Mm.
Att Dilbert skapade. Att det är som att det amerikanska folket och omvärlden sitter och tittar på i samma biograf och tittar på två helt olika filmer.
Mm.
Och så stor skillnad är det liksom.
Mm. En brutal polarisering i USA. Men jag tänkte ju också, vad är det positiva med Trump? Jo, det var att när det är en Obama-karaktär eller en, när det är vanlig, den vanliga gängse ordningen, status quo, när den retoriska status quo är det som det alltid har varit. Liksom. Ja. Man säger presidenten kysser barn och säger något trevligt och är en fin fadersfigur eller något liknande. Mm. Då, va? Men när det inte blir så, då tror jag också folk börjar tänka efter, börjar se skådespelet bakom det. Att det är någonting han avslöjar, den här falskheten, Trump, genom att han är så rå och brutal.
Ja.
Och då liksom, då får man ju fan fråga sig, ja men varför var jag så jävla nöjd med Obama? Jo, det var ju för att fasaden upprätthölls. Ja. Och jag tänkte inte på det militärindustriella komplexet.
Nej, och att tidningarna skrev ju inte heller om dåliga grejer med Obama.
Nej, precis. Tidningarna var ju, de jamsar ju med naturligtvis i den här fina bilden av pompa och ståt.
Han fick ju Nobels fredspris Obama också väldigt tidigt.
Det var ju det också så här, fick, naturligtvis.
Och det var ju också en slags... men du vet, det är ju ett skådespel så här, men då har han är den här presidenten, den värdiga, och så och så får han det här priset som han tar emot, och han liksom, och det är så här, det här är ju såklart fruktansvärt provocerande också för många personer.
Mm.
Att den här mannen,
det är ju jävla hyckleri,
ja, när han får ju fredspris, ett brutalt drönarkrig, gjorde han. Som var...
Han gjorde ingenting åt Guantanamo.
Nej.
Han kanske bara förstärkte det om något.
Förstörde hela norra Afrika. Lät ISIS göra precis vad fan de ville.
Var det han som beställde Gaddafi-mordet eller?
Ja, det är ju han som var högsta chef för det då. Så att det är det ju.
Ja, det var ju jävligt onödigt.
Ja, det är ju inte så smart liksom. Och, det, och massa sådana här saker då, och samtidigt som att tidningar låtsas som att de liksom förde någon slags mogen och återhållsam utrikespolitik.
Mm.
Och jag tror att många har den synen fortfarande. Att liksom Obama, att det var att de hade, att de var bra för oss i omvärlden.
Mm.
Liksom. De här frihandelsavtalen som Trump tack och lov har stoppat nu. De kanske hade fullkomligt demolerat svensk industri.
Mm.
De här TPIP och TPPIP eller vad de heter. Mm. Frihandelsavtal i Asien och så vidare. Det är liksom så här...
Ja, det är ju väldigt spekulativt.
Ja, det är klart att det är spekulativt. Men det fanns ett väldigt stort motstånd i Sverige från hela mitten till vänster, skulle man kunna säga.
Okay.
Och det glömde man ju av. Det tog ju typ 3 dagar efter Trump hade stoppat dem.
Mm.
Det är ju som att det aldrig har hänt. Mm. Det är väldigt mystiskt. Det här är ju en... Det här har påverkat mig väldigt mycket, för att jag upplever det som en slags generell liksom, vad ska man kalla det för? Amnesi.
Mm.
Att folk bara glömmer av. Jag hade ändå en stark idé att de här frihandelsavtalen är för jävliga. Och så tog det typ 2 dagar. Och sen så är det som att ingen har någonsin pratat om hur förjävliga de här frihandelsavtalen skulle kunna vara för oss.
Jag har ingen insikt i det, men jag kom att tänka nu på en bok.
Du kanske har glömt av det också.
Jag har förtänkt det. Nej, jag har ingen koll på det, ärligt talat. Men jag kom att tänka på den här boken som Jonathan Haidt gav ut. Jag läste lite halva. Den handlar ju The Cuddling. Nej, heter den The Cuddling of the American Mind.
Ja, just det, ja.
Det är också, jag tror att folk tycker om när det där, när det är det där fina Obama, sköna Obama-stämningen. Men det är också saker kanske också, man blir väldigt ombonad eller omvärderad så där, takt in i en trygghet som är mer kanske en illusion. För bakom kulisserna är det ju ändå total brutalitet.
Jag har en hypotes som egentligen är ganska enkelt. Och det är att när föräldrar, en mamma och pappa, tar hand om sina barn, så försöker mamman i första hand, nu generaliserar jag för det här skiljer sig mellan olika personer, men mamman försöker göra det så mysigt och så artificiellt som möjligt. Mm. Om mamman får bestämma så finns det inga faror i hela världen som lilla Ola behöver känna till.
Mm.
Det, för allting är bara liksom Disneyland och man ser inga otäcka saker och man läser minsann inte Bröderna Grimm längre, för då hamnar ju barn på hispan liksom ungefär. Mm. Och sen så är det mannens traditionella roll att liksom hålla tillbaks det. Att okej, visst, barnet ska inte gå runt och vara rädd, men det måste finnas en motkraft för att du måste ha en balans och det också finns en realism liksom.
Mm.
Så det är en balansgång mellan trygghet och realism. För om man verkligen berättar för ett litet barn hur världen är beskaffad, så kommer man ju liksom, det kommer ju vara för mycket för ett barn att höra det.
Mm.
Det är till och med för mycket för många vuxna att höra det. Och
ja, för fan.
Ja. Och hypotesen är egentligen ganska enkel. Att de här två, det är ett ganska smart sätt att balansera hur man får barn att bli vuxna och välfungerande.
Mm.
Att man har en mamma och en pappa, två olika motkrafter, då uppnår man balans. Liksom. Det är ett smart sätt av naturen att få en mer avancerad psykologisk effekt.
Mm. Mamman skapar trygghet.
Ja.
Men pappan
motverkar med realism.
Ja, och är kanske, förr i tiden var det så att det kanske 50 städ brukar man ju säga. Det är ju någon som har drar fram livremmen ibland. Ja,
den är ju ganska realistisk.
Ja,
det är ju,
realismen som barnet har gjort någonting, fuckat upp, och då kommer bestraffningen. Då är det, han är en realitetsprincip då nästan, pappan i den här, medan mamman är...
Och då tänker jag, om inte jag piskar han med skärpet, så kanske han sätter armen i skördetröskan.
Ja.
Vad är sämst? Smisk eller inte ha en arm?
Ja,
ja men ja. Ungefär så tänkte han. Och det kan man tycka vad man vill om.
Och pappa då är den som portionerar verkligheten pö om pö då under ett barns
och säger uppväxt. Till på skarpen om det gullas för mycket med pojkar till exempel. Och så.
Ja. Mm.
Så här, du kan inte hålla på så hela tiden liksom. Där känner ju folk igen sig. Det är ju så här alla har växt upp.
Mm.
Så det är liksom ingen provocerande idé. Det är nästan alla. Alla känner
jag igen. Hade ju ingen mor.
Nej, okej. Okay. Nej, precis. Mm. Men då blev du poet. Liksom.
Ja, precis.
Vi behöver ju er också. Nej, men... Och i alla fall. Och då, det som har hänt nu istället är att det är skruvat för mycket åt det här koddlinghållet då som Haidt skriver.
Mm.
Och alltså den feminina kraften har blivit mycket större.
Väldigt dominant.
Ja, och den manliga realismen har liksom dratt sig tillbaka.
Dratt sig tillbaka, ja. Och nästan förkrympt.
Ja.
Mannen har feminiserats nästan.
Ja, det är vissa som menar. Det har de ju.
Ja, men då kommer ju Trump i det här. I den världen.
Precis.
Som är där ungdomar vill ha ett safe space hela tiden. Och det blir en jävla clash.
Och då är det massa liksom typ pappor. Är det ju, som har röstat fram Trump.
Mm.
Inte bara, men typ. Det är ju en hämnd, liksom.
Jag tror att det är, som de sa i ett program, eller Joe Rogan, ja, jag har lyssnat för mycket på det, men de sa att fan, folk var så jävla trötta på det här med politiska korrektheten. Ja. Hela det, att det, den blir ju en slags tortyr efter ett tag, om du är en ganska grov man, eller hyfsat, du behöver inte ens vara grov, men jag menar att gå på äggskal hela tiden, för vissa är ju det oerhört tillfredsställande och ett slags maktinstrument för vissa kvinnor och män.
Ja, men det är klart.
Det liksom, nej, men nu sa du zigenare, det heter faktiskt ett zigenare, det heter rom och... Nej, det
speciellt
heter...
lite smartare personer som kan ha koll på väldigt många abstrakta regler samtidigt.
Ja,
och,
olika termer och begrepp. Ja, så, nej, men
de kan
det,
verkligen vara sadistiska i det här.
Ja, också. Precis. Så, ja. Liksom, nej, det heter inte Native. Mm. Nej, nu heter det heter American Indian. Det heter Native American.
Ja.
Och så ska alla anpassa sig till det och be om ursäkt då om man säger fel. Och så där. Och det här hade ju pågått under en ganska lång period, kan man säga. Det är ju som att gå på äggskal hela tiden. Det är ju ingen trygg miljö egentligen att befinna sig i ett sånt kulturklimat där man ägnar sig åt såna här saker. Och då kommer den här råa karaktären Trump, som absolut inte skulle anpassa sig till att gå, att trippa fram eller liksom vara så jävla mjuk och försiktig hela tiden. Och då, ja, då röstar man ju på den personen.
Ja, men för att han är en hjälte. Men det, man skulle också kunna se det som att den traditionella, kanske kvinnliga arbetsplatsen, kan vi kalla den för. Som, och nu är, pratar jag om stereotyper här, och jag gör det med vilje för att det kan leda till intressanta idéer. Men att den kanske var lite skvallrigare och lite mer hugg i sidan och lite mer sådär, för att på den, ja, men i tvätteriet är det bara jobbar kvinnor. Så det är så här, man kan ju inte puckla på varandra där på rasterna tills man vet vem det är som bestämmer. Det är liksom inte så de jobbar.
Det är lite mer psykologisk mobbing och den typen av.
Precis, kanske säger någonting som antyder att hon börjar bli för tjock för att få henne att må dåligt och sånt.
Ja,
där.
Precis, men väldigt men diskret. Det, sådär.
Och den typen av arbetsplats har blivit alla arbetsplatser idag. Alla har sådana arbetsplatser idag. Att det är hela tiden så där runt om och sådär liksom. Jag tror det är jag tror det är katastrof. Det tror jag var det. Men jag har liksom inget bra det är inte så att jag har ett färdigt recept för hur man löser detta. Liksom. Så att jag vill bara helt ärligt lyfta den här typen av frågor. Så kanske någon annan kan komma på bara, ja, men då kan vi lösa det så här. Liksom.
Ja.
Man kanske ska ha en skvallerpolis på jobbet som bara trycker dit folk så in i helvete om de är skvallriga. Liksom.
Men jag tänker nu också att jag har ju sagt det tidigare att för de som, det här är väldigt viktigt för de här att vara den politiska korrektheten när det kommer till att använda rätt termer om olika etniska grupperingar etc. Det är ju ofta kanske just de här som Jacqueline, den kristna anarkisten och sociologen är han väl, Jacqueline, som menade att det är egentligen lite mer högutbildade personer som håller på med det här väldigt mycket. Och att det kanske krävs att man har gått på universitet och att det är en viss lite av en medelklassföreteelse kanske från början åtminstone att hålla på med den typen av att rätta folk, att vara en språkpolis. Att det är en viss typ karaktär som är där. För jag tänker om du jobbar på ett tvätteri så tror jag att det är de kanske alltså arbetarklass kvinnor, om vi säger så, kanske inte är helt besatta av att du inte får säga zigenare till exempel, va? Eller?
Nej,
är
det, en, det, nej det är klart. Att, nej,
det är ett fenomen som känns väldigt storstadspräglat.
Men det är ju smarta personer.
Är i en abstrakt värld och håller på med abstrakt bullshit hela tiden.
Smarta personer håller på att tortera och manipulera dummare personer. Det är det som är den mänskliga hierarkin. Han som är smartare blir chef. Och så håller han på att manipulera folk under honom. Och det är det som är maktutövningen, eller vad man ska säga. Och det är ju så här tråkigt, men det är så det är. Och då är det typiskt sådana spel som smarta personer håller på med. Massa identitetsspel, massa superabstrakta grejer liksom. För att verkligen tortera dem. Alltså det blir ju bara svårare och mer komplicerade spel och idéer ju smartare folk är. Alltså jag ger mig fan på, jag vet inte, vad är den smartaste typen av arbetsplats vi har i Sverige liksom. Ja, men säg, du vet,
ingenjör, politiker, högpolitiker, kommunalråd eller?
Ja, precis, juristbyråer. Den typen av grejer där alla är typ smarta. De håller ju såklart på med ännu mer avancerade spel. För att där är det också, bland dem är det också någon som inte riktigt kan hänga med på de som är ännu värre liksom. Och det är så här, ja, jag vet
men
inte.
Nu går jag och läser lite kurser, höll jag på att säga, men pluggar lite. Och jag funderar och träffar mer folk och sådär. Och jag tänker att fan, vi kanske överdriver lite den här att folk är helt besatta av identitetspolitik.
Ja, men det har blivit bättre också. Du börjar plugga nu.
Ja.
Det har blivit bättre. Det har blivit bättre bara på ett år.
För, ja, för jag märker av det väldigt. Ibland när man sitter på krogen så kan man ju i och för sig höra folk som är jävligt PK ibland. Ja. Och sådär, när man lyssnar kanske att de sitter och håller
på. Fast det beror ju på vad du lägger ribban också. För det finns ju, nu ska inte jag försöka liksom ta upp de värsta frågeställningarna som jag kan komma på. Men jag kan lova dig att jag kan rabbla upp 10 olika frågeställningar här som du aldrig någonsin skulle våga nämna på dina kurser.
Nej, men alltså jag menar
du går på
att...
på nivån.
Ja, liksom. Ja, men jag menar inte att man kan tala om vad som helst. Men jag menar att folk är inte intresserade av det heller. Och hålla på med den typen av samtal.
Nej, men det är så
folk
jag
är
tror
inte
att...
intresserade av att proba och nej, vara radikala.
Men det är precis så jag tror att den här hemska PK-vågen också försvinner. Den försvinner på ett sånt sätt i det här landet som om den inte har ägt rum. Liksom. Mm. Den försvinner mystiskt. Liksom.
Mm.
Folk bara låtsas som att det aldrig har hänt.
För tidigare var det ju så, när jag jobbade för några år sedan på en större arbetsplats. Nej, men då var det ju mycket att man är tvungen att säga vissa saker för att det blir en slags slentrianmässig politisk korrekthet. Men den tror jag också kanske då försvinner. Och det är inte att man liksom plötsligt blir brutal och börjar säga konstiga saker, utan det är bara den typen av samtal eller markörer eller virtue signaling, den flyter undan, va? För det blir lite tacky efter ett tag, va?
Ja, precis. Men jag tror liksom att det är också att ideologin justeras liksom. Det är fortfarande som jag pratar öppet i den här podden om att jag tycker inte alls kvinnor och män är lika varandra. Jag tycker att har helt olika beteende.
Mm.
Det är fortfarande inte politiskt korrekt att säga det.
Nej.
Alltså, så det finns ju gradskillnader.
Ja. Visst.
Att folk
visst
går runt och upplever som att det finns någon slags agg eller aggressivitet eller att det finns något hot i det. Det är ju någonting som är helt ideologiskt. För att 1950 så var inte ens det en frågeställning.
Nej.
Så att det är självklart att det är ideologi.
Det fanns ju, eller fanns eller finns en ideologisk process eller idé där tanken var att det inte existerade skillnader mellan män och kvinnor. Det har ju existerat. Det var ju 90-talet var det ju tydligt så.
Ja, men
och det är även senare.
Ja, men frågan är
det är ju en lång period av den typen av.
Men frågan är, för den här grejen är ju fullkomligt självklar för majoriteten av alla personer jag någonsin träffat. Att män och kvinnor inte är likadana.
Mm.
Det är typ självklart för i princip alla.
Mm.
Och inget man ens behöver tänka på egentligen. Eller kunna någonting om.
Mm.
Det är väldigt lätt att fatta det.
Mm.
Men det håller ju på att fasas ur nu då. För att det är inte lika allvarligt längre, utan man kan börja ta lite på det.
Mm.
Men vi har fortfarande inte passerat det här att många upplever att det finns någon slags hot eller aggressivitet.
Ja, men det är också, jag tror också det handlar om en osäkerhet. För folk intuitivt fattar ju att det är skillnader mellan män och kvinnor. Det är ju någonting man intuitivt förstår.
Det är inget man lär sig, utan det är någonting man lär sig av med. Alltså att tro att det är att ha vanföreställningar av en sån grej.
Ja.
Det är någonting som behöver indoktrineras.
Ja, precis. Ja. Ja. Men även på sätt och vis måste ju kunskapen, alltså en riktig kunskap om skillnader mellan män och kvinnor också läras ut. Det är ju lite det Peterson.
Nej, folk fattar ju det perfekt. Nej,
ja, men om man ska kunna tala om det och få en förståelse för vad det är ju hjärnan naturligtvis. Det är ju det Peterson tjatar väldigt mycket om. Det är ju sånt du har lärt dig som
ja, men det enda psykolog jag har lärt mig det är att lära av mig allt trams som jag har blivit ilurad i tidigare grundskola och från tv. Det enda jag har ju inte lärt mig någonting på det. Jag har ju lärt mig teknikaliteter, men det jag har lärt mig är ju att jag har avindoktrinerats. Genom att det räcker att fan bara öppna en grundbok i psykologi.
Mm.
Det räcker. Vid det här laget kanske de i och för sig har bränt de böckerna, det vet jag inte, men det räcker. Mm. Och till slut så är man ju så här bara, ja men vad fan, liksom. Man blir frustrerad. Det hörs ju ibland när jag talar om det här. Mm. Finns ju en frustration i det här. Liksom, att folk inte bara kan acceptera. Folk kan inte acceptera någonting som en femåring kan acceptera.
Mm.
Det gör mig frustrerad, liksom.
Men beror inte det på att de, ja, de är indoktrinerade då kanske, men också att de inte har den kunskapen.
Ja, de har inte, alltså, jag de menar har den... inte blivit avindoktrinerade. Nej, de har inte blivit avprogrammerade.
Och då kan man inte närma sig någonting på ett objektivt och intellektuellt vis kanske då.
Nej, utan det blir som det händer är att massa personer läser sådana här saker och sen så går det inte in och så avfärdar de det.
Ja.
Så det är liksom, det är, jag vet ju personer som sitter och liksom har gjort tentor där man tekniskt beskriver saker som gör att man inte kan tro på de här dumheterna. Mm. Men som ändå tror på det.
Alltså de som skriver tentorna?
Jag menar att du kan bli prövad på universitetsnivå i kunskap som är helt omöjlig att den skulle vara sann om du fortfarande har de här vansinniga idéerna.
Mm.
Jag menar att du kan föra det till liksom, du kan föra det till mastersnivå, du kan föra det, detaljerna har ingen inverkan.
Nej.
Liksom.
Okay.
Det hjälper, utbildning hjälper inte.
Aha.
Det har ingen effekt.
Nej.
Folk är nästan värre när de kommer ur universiteten.
Ja, det är ju lite som Jacques Ellul säger igen, att de intellektuella blir helt beroende av propaganda.
Ja, men så är det nog. Ja. Sen kanske man rensar tyvärr då. Ja, du, oj vad mycket vi har pratat.
Hur länge har vi talat?
Vi har pratat i en dryg timme.
Ja.
Jag tycker det är ganska lagom.
Ja, jag är ganska nöjd.
Ja, jag är också ganska nöjd.
Jag vet att de kommer på så mycket mer.
Nej. Men vi gör så, vi hörs om 2 veckor så fortsätter vi med Spengler och så kollar vi om vi kanske ska göra någon. Nu blev det lite PC culture här igen.
Ja, det liksom. blev lite, ja.
Men vi kanske ska göra ett mer strukturerat avsnitt om det i alla fall. Ja, men det är gött, jag är nöjd.
Ja.
Hej.
Hej.